Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
När Lasse var 2 år dog hans pappa. Därefter präglade mammas alkoholmissbruk Lasses tillvaro tills även hon dog efter en brand i familjens hus. Lasse var 13 år då. Lasse blev vildvuxen, som han kallar sig. Det som räddade honom var hans barndomsdröm om att bli en duktig fotbollsspelare. Denna dröm förde honom till Sverige och Ljungskile. Han var med i laget när det gick upp i Allsvenskan, som blev en turbulent tid då Lasse fick mycket yttre bekräftelse i media och fotbollsintresserade. Lasse har alltid haft en upplevelse av något större, universellt, som har väglett honom under hela hans liv. Så det blev viktigt att utbilda sig först till fysioterapeut och sedan till socionom. I sin yrkeskarriär har han under många år haft fokus på de barn och unga som mår sämst i vårt samhälle. Idag är Lasse ordförande i föreningen FAP, föreningen för alternativ till psykofarmaka, vars mål är att bidra till en grundläggande samhällsförändring när det gäller synen på det mänskliga lidandet. Det som har förundrat mig mest är den starka drivkraft Lasse har, trots eller tack vare det svåra upplevelser han var exponerad för under sin barndom. Lasses själ lyser igenom de låtar han själv skriver och uppträder med, som är otroligt berörande. Så följ med på Lasses resa och ta del av hans upplevelser, som lett till att han själv tror att han är på väg att fullfölja sin livsuppgift. Välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Ja, välkommen Lasse. Jag är så glad att du är med i min podd.
Tack för att jag får vara med.
Ja, du är så välkommen. Lasse, när jag tänker på dig så är du en otroligt driven, passionerad människa som verkligen brinner för mycket, men framförallt för de mest utsatta i samhället som mår dåligt. Håller du med?
Ja, jag försöker vara engagerad i alla fall.
Ja, det tycker jag att du är. Och du har ju gjort en otrolig karriär under de senaste 25 åren. Men Lasse, och det som förvånar mig, fascinerar mig och förundrar mig är att du trots din uppväxt är där du är idag. Och det här är en viktig del av vårt samtal. Men jag skulle även vilja att du berättar om hur det ser ut för de människor som mår dåligt i vårt samhälle idag. För där har du ju väldigt mycket information. Så är du med på spåret?
Det låter bra. Du får styra så jag följer.
Då gör vi så. Men Lasse, jag träffade dig första gången när du spelade fotboll i Ljungskile SK. Jag tror att det var 1998. Var det då Ljungskile kom till Allsvenskan, eller är jag ute och cyklar nu?
Ja, det var lite tidigare faktiskt. Aha. Vi gick upp 96.
Okej. Så då hade du redan gjort en resa. Men kan du berätta lite grann om hur, ja, ditt liv i början innan du blev fotbollsspelare i Sverige?
Ja, man kan väl säga att min resa genom livet började, ja, nu drygt 45 år sedan i Finland. Om man skulle kunna säga att jag kommer från en ganska dysfunktionell miljö i den bemärkelsen att min pappa dog tidigt, jag var 2 år. Jag har aldrig känt min pappa egentligen med tanke på att jag var så liten när han dog, men jag har förstått det efterhand att han var också en väldigt engagerad man inom både politiken och inom näringslivet och inom idrotten också. Han var engagerad inom motorsporten bland annat, men satt också i olika styrelser i...
Men Lasse, var det, för jag har något minne av, inte minnet att jag kommer ihåg det, men att han var rallyförare.
Mm, han körde sådana här Formel 3-bilar bland annat. Och...
Ja, för jag vet inte om du kanske har sagt det någon gång, men jag har tänkt på det ibland. Att människor känner nog igen honom, eller namnet, i Finland.
Mm, och jag märkte faktiskt när jag flyttade till Sverige, jag kom till Sverige 94, så var det några som var engagerade inom motorsporten här som också kom fram och relaterade till min pappa, så att jag förstod att han har ändå varit etablerad inom den gebiten.
Men du har inget minne av honom? Du var 2 år när han dog?
Mm, nej, jag har inga sådana här medvetna minnen av honom.
Mm.
Alltså, när det gäller honom så som sagt har jag inga sådana direkta minnen, men jag har sett en del bilder och har fortfarande kvar bilder på honom.
Men jag tänker då... Ja, då blev din mamma ensam med dig. Eller hade du syskon också?
Och jag hade 2 halvsyskon som var dock en del äldre än mig.
Mm.
Dels min äldsta halvbror Jarmo som var ju 24 år äldre än mig.
Jaha, alltså på din pappas sida?
Ja, det var från min pappas sida. Och sen hade jag en annan halvbror som var 12 år äldre än mig som hette Marco. Och Marco kom ju sen också att ha en viktig betydelse för mig senare, för att det som också hände efter min pappas bortgång, förutom att min mamma blev ensam, var ju också att hon började ett alkoholmissbruk och levde egentligen i det så långt tillbaka som jag kan komma ihåg, och fram till det att hon dog när jag var 13 år.
Jaha, du var så liten, men du var alltså liten, inte småbarn, men ändå.
Nu vet jag inte, som sagt, för mig har liksom mamma druckit så länge jag kan komma ihåg tillbaka, så att Så var det liksom, så var tillvaron.
Men fanns det någon annan person där eller som fanns för dig?
Egentligen var det i alla fall de första åren där, så tror jag att jag var nog ganska ensam i det.
Mm.
Sen tror jag att det är lite senare i livet när jag började engagera mig inom idrotten, som vi har nämnt här tidigare också. Så då blev du ledare inom idrotten, som tror jag säkert blev viktiga vuxna utan att de någonsin hade en aning om det.
Nej.
Då, ja, i och för sig i vuxen åldern sökt upp ett par av dem som jag tror hade en ganska viktig roll och berättat för det vad de egentligen betydde för mig.
Mm, vad fint, men, att du gjorde det.
Ja, men så att annars så tror jag att jag kanske inte kände mig så utsatt. Det här reflekterat mer i efterhand när jag tittar på gamla bilder och tänker på min barndom och min uppväxt, att hur utsatt jag egentligen var, utan att jag då kände mig så utsatt, utan det var så livet var. Men att jag klarade mig, eller fick klara mig ganska mycket själv. Tog ganska mycket också ansvar för att göra det.
Men jag tänker ändå, hur klarade din mamma av tillvaron parallellt med att hon hade sitt missbruk?
Jag vet inte om jag tyckte att hon... Jag vet att hon hade ett jobb. Jag minns att jag var med henne. Hon var bland annat som sekreterare inom domstolsväsendet. Och hon jobbade ju också tillsammans med min pappa. De hade en firma ihop, vill jag minnas. Sålde, tror jag, persien eller något liknande.
Jag
är lite osäker på det faktiskt. Men det här föll väl lite knät på henne när pappa dog. Och sen vet jag faktiskt inte hur det blev med det. Men jag minns att hon hade också en anställning, som sagt, som sekreterare. Och jag besökte henne på det jobbet någon gång. Eller var med henne där någon gång. Men sen så, hennes missbruk tog över tillvaron helt ganska tidigt, för att jag minns egentligen mest det tillvaron var hemma. Då var hon ju hemma och liksom drack mer eller mindre på heltid, som jag minns det.
När du tänker på det idag, hur känner du?
Det kanske är nog en sorg över, inte bara egentligen för den lilla pojken utan också för min mamma.
Mm.
Som också hade sin resa i livet, som hade format henne och hennes förmågor att hantera livets påfrestningar. Liksom. Så att det kan jag... känna en sorg över, men även om jag då inte kände mig så utsatt, även om det ibland kom över mig att jag förstod att alla hade det inte som jag, att det blev någon från referensram utanför det egna tillvaron, att när jag var ute och lekte på kvällen så ropade kompisarnas föräldrar hem dem, och då blev det någonstans signal för mig också, okej, nu är det kanske dags att gå hem, för att min mamma ropade inte hem mig.
Det blev som en, du hittade någon inre ledning, verkar det som,
om jag
tidigt.
tror det, för att tillvaron var väldigt fri egentligen, på gott och ont. Att jag tror att jag har blivit ganska vildvuxen. Sen har jag fått dansa under resans gång i livet för att ändå anpassa mig i de sammanhang som nu finns i samhället. Men jag tror att tillvaron var väldigt fri och jag satte själv agendan. Och...
just som jag sa här då, att jag på vägen hit, just att du ändå är där du är idag, handlar också om kanske att du hade de upplevelserna som du hade, att det ändå växte fram en slags inre vägledning, att du verkligen fick ta hand om dig själv, att det var ingen som curlade dig precis. Alltså det är både för- och nackdelar med allt naturligtvis.
Mm. Och jag tänkte på det när du inledde och pratade om att trots min uppväxt, så visst så kan man absolut säga det också. Men jag har också tänkt många gånger att det är nog också mycket tack vare min uppväxt som jag har blivit den jag är idag. Och kanske utvecklat vissa färdigheter som jag inte hade utvecklat i en annan tillvaro under andra omständigheter.
Sen kan man ju säga att du kanske skulle ha den här livsvägen. Alltså om man nu ser ett större sammanhang, att, ja, som du vet, att en del påstår ju att våra liv är förutbestämda, att vi ska gå igenom de här sakerna av någon anledning och för att, vad ska jag säga, fullfölja vårt livsmål och så vidare. Men jag vet inte hur du tänker om dem.
Ja, men det har jag tänkt många gånger. Jag har kanske inte tänkt så mycket på huruvida det är förutbestämt eller inte, men jag har tänkt mycket på att mitt liv har ju också rustat mig för det arbete som jag gör och kommer att göra. Så det har jag känt och känner starkt också, att så är det. Att jag har haft en resan i livet för att kunna utföra det som är min livsuppgift.
Mm.
Det tycker jag har varit påtagligt.
Men ja, det slår mig här, Lasse. Jag måste fråga dig ändå. Jag tänker du, när du var innan din mamma dog och du, ja, innan du så att säga gick vidare i livet och med fotbollen och så, men fanns det någon annan person där? Alltså någon moster, eller hade du en mormor kanske, eller?
Det var inte så jättemånga vuxna, alltså så, som var nära. Jag hade en mormor dock som var hos oss ibland och stannade ibland en tid, så som jag minns det i alla fall. Hon kanske var mer närvarande så, men jag, det är så jag minns det. Och jag minns att när jag var så liten, jag upplevde hennes närvaro som stundtals lite besvärande, för att hon ville ju sätta lite gränser och hon var i alla fall väldigt orolig för mig, förstod jag många gånger.
Mm.
Jag tror att den oron påverkade mig att jag på något vis blev försiktigare också.
Oh.
Ja, jag hittade faktiskt en lapp i en gammal skokartong. Jag har samlat lite sådana minnen som jag har fått till mig från släktingar och sånt där. Så faktiskt när min mormor dog för ett antal år sedan så fick jag något tillhörighet som hon hade sparat. Och det var en del tidningsutklipp från min karriär inom fotbollen. Och det var gamla brev som jag hade skrivit som barn till henne.
Aha.
Eller lämnat en lapp. Jag kan nästan bli lite rörd när jag tänker på det nu också. För att det var en lapp jag hade skrivit till henne att när hon skulle komma hem till oss. Att jag hade gått iväg och att hon visste att jag hade mössa och vantar. Och att jag hade ätit en banan eller bananer, jag minns inte hur det stod. Men ja, jag hade på något vis bemött hennes oro i förväg, om man säger så.
Så berörande. Ja, jag blir glad, Lasse, att du ändå hade din mormor där. Men vad hade du för tankar om framtiden i den situation du befann dig då? Kommer du ihåg det?
Jag vet inte hur mycket jag tänkte på framtiden där och då. Men jag utvecklade ganska tidigt i livet en dröm att bli professionell fotbollsspelare. Och någonstans, en sån dröm är ju ofta framåtsyftande, att bli det en dag. Den drömmen tror jag kommer att bli väldigt viktig för mig och säkert helt livsavgörande också. Så det var möjligtvis någonting som var framåtsyftande i tankarna.
Spelade du lite fotboll då?
Och jag började ganska tidigt, jag minns inte exakt hur gammal jag var, men jag hängde med en kompis till liksom organiserad fotbollsträning, kan man väl säga. Jag kanske var i 5-årsåldern, gissar jag.
Mm.
Och någonstans kom det att bli min tillvaro i ökande grad.
Mm. Men märkte du att du hade anlag att spela fotboll? Eller att du var duktig på det kanske? Eller?
Nej, det vet jag inte om jag märkte. Men jag tyckte det kanske var lustbetonat och roligt. Och det var ett sammanhang. Jag minns faktiskt inte hur jag tänkte. Utan det var också där det kändes som att jag blev vägledd dit. Och sen när de här drömmarna blev tydligare, så det är klart att då sökte jag mig aktivt dit och var också väldigt mottaglig för den miljön och allt den gav mig. I både, inte bara det sportsliga, som ju var min ingång givetvis, men jag efterhand tänkt att det var också mycket annat med strukturen och bara så sådana basala saker som hygien. Att vi duschade ju efter träningarna, och vilket jag aldrig gjorde hemma. Och, så jag fick också lite social fostran i det kanske.
Ja, precis.
Men det var senare.
Ja, precis. Men din mamma dog då när du var 13. Och har du minnen av det?
Ja, men det har jag. Några stycken. Det var egentligen inför det jag minns, apropå det med fotbollen, den drömmen. Jag minns att jag någon gång, jag har nog väldigt tidigt i livet haft kontakt med, vad ska man säga, om det är naturen eller universum eller inte vet jag, någonting liksom som är något större som jag har kommunicerat med och haft någon form av dialog med. Men jag minns att jag en tid innan min mamma dog, var någonstans bad, eller vad man ska säga, att antingen att min mamma skulle bli bra eller att jag skulle bli proffs då. Och sen gick det en tid och min mamma dog. Mm. Och då, det var också kanske någon form av liten tecken på den andra vägen för mig. Men det jag minns, alltså den risken, på något vis var jag nog medveten om riskerna som min mammas missbruk ändå innebar. Hon rökte ju också, vi hade sovrum, vi bodde i en tre- eller tvåplansvilla med en källare. Men vi båda hade våra sovrum i andra våningen. Men jag hade flyttat mitt sovrum till mittenplan av någon anledning. För att det kändes som att saker kunde hända. Och det jag minns av just det tillfället när hon dog, så jag hade varit på en fotbollsträning. När jag satt på bussen på väg hem, så åkte det brandbilar förbi bussen. Och det hade någonstans, jag menar, som jag sa, mamma rökte också, så hade det alltid liksom med mig att när jag hörde brandbilar så tänkte jag att kan det vara så att det brinner hemma. Och den tanken tänkte jag även då, fast den här gången så var det ju så. Så att när jag kom från bussen så såg jag brandbilarna runt vårt hus då. Då hade det varit någon förbigående som hade sett att det brann i huset och ringt brandkåren. Och då förstod jag att då var redan min mamma på väg till sjukhus eller hade kommit dit då. Men hon överlevde inte.
Nej, så att de räddade henne och så dog hon på sjukhuset kanske?
Ja, eller om hon hade redan dött, det vet jag inte. Men jag fick komma in i, det var ju bara jag och mamma som bodde där. Så att när jag kom dit så kom ju, undrade de ju ut vem jag var. Men då kom ju grannen ut, så var jag hos grannen och vi ringde till min storebror Marco då, som jag nämnde förut. Och då minns jag att vi fick gå in i huset redan samma kväll. Efter att brandmännen hade liksom släckt. Och det var klart, det var lite annat hus än vad det var innan. Och jag kan fortfarande känna igen den doften av brand. Men det var ju helt obeboeligt.
Då blev du av med ditt hem och blev av med din mamma.
Ja, min mamma, jag tror att hon hölls vid liv, tror jag, några dagar efter det hade hänt. För att då kom ju min storebror Marco, som var 12 år äldre, kom och hämtade mig, så jag bodde med honom i hans lägenhet i Helsingfors då. Och sen några dagar senare så kom Marco hem från jobbet och berättade att mamma hade dött.
Och livet gick vidare? Och du...
Ja, då bodde jag med Marco som var som sagt 12 år äldre. Så att, han var inte jättegammal då heller när han fick börja ta hand om mig. Sen renoverade vi det huset som jag hade bott i, så att vi flyttade faktiskt tillbaka dit, jag och Marco. I det här huset så hade vi bott ända sedan jag började liksom skolan. Och...
Men du, vad var det som gjorde att du kom till Sverige?
Och det var ju egentligen tack vare den barndomsdrömmen som jag utvecklade tidigt. Och den drivkraften som den gav mig i livet. Så att det var egentligen fotbollen som förde mig hit. Och då fick jag möjligheten. Jag hade på den tiden, jag hade kommit i kontakt med en agent i Sverige, i Örebro. Genom en tränare inom fotbollen i Finland. Då blev det så att agenten hade kontakt med lite klubbar i Sverige, och bland annat då Ljungskile, som du nämnde förut, som då behövde ha en yttermittfältare som jag då var. Och då skulle jag komma hit. Jag var först i Örebro och sen åkte tillbaka till Finland och sen kom jag till Ljungskile för att egentligen provspela, och sen blev jag kvar.
Ja, och jag har sett lite artiklar i tidningar på nätet, och du var ju, nu kommer jag inte exakt ihåg, men det var någonting med... In hade en finsk talangfull spelare med extrem inställning klivit, alltså i Ljungskiles SK då. Ja, så här står det. På höstkanten 1993 stegade plötsligt en blond pojk in i LSKs omklädningsrum. LSK-spelarna trodde det var någon pojklagspelare som gått fel, men så var det inte.
Ja, det vet jag inte vart du har hämtat det, men...
Det var, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag tänkte det lät så roligt det här. Så, ja, för du var ju ung när du kom dit. Ja, pojkig.
Ja, jag var 17 år i den fysiska åldern i alla fall, men jag var kanske lite yngre på vissa sätt och kanske lite äldre på andra sätt då, men...
Ja.
Men visst, jag var 17 när jag kom.
Ja, men det var en fantastisk tid detta när Ljungskile ändå gick in i allsvenskan. Jag är ju inte jätteintresserad av fotboll, men det, man läste ju om det dagligen i tidningar. Och man blev lite intresserad av hur går det nu och när är det match och så vidare.
Ja, det var ju mycket intresse och engagemang i samhället för det redan då, men...
När du tänker på det idag, hur känns det när du går tillbaka till den tiden?
Ja, men det var om jag tittar idrottsligt och idrottskarriären stora, det tillhör ju absolut höjdpunkterna i klubben i Ljungskile. Hade gjort en resa redan innan jag kom dit. De hade ju klättrat från division 5 upp till division 1. Så att jag kom ju egentligen först i det andra året i division 1. Och att man hade vunnit serien varje år från division 5 upp till 1. Och sen var vi ettan 2 år och gick upp då i allsvenskan. Så att,
ja, när du säger det så kommer jag ihåg det nu. Det var ju så det var.
Det gjordes många paralleller till det med Åshöjdens BK som är en serie från Max Lundgren. Och vi hade också inför de här kvalmatcherna som det hela kulminerade i den här, det avancemanget, så hade vi också en presskonferens på Ljungskile folkhögskola tillsammans med Max Lundgren där man gjorde de här parallellerna till Åshöjdens BK och Ljungskile SK.
Det var häftigt.
Och det fanns verkligen många paralleller. Jag hade ju inte läst och har inte läst så mycket Åshöjdens BK, men jag förstår att det fanns verkligen många paralleller med samhället där fotbollsplanen låg och flyttades på grund av att motvägen kom och olika karaktärer i serien. Och...
Ja, det var ju speciellt.
Alltså mitt liv handlar ju väldigt mycket fotboll när jag kom till Sverige och ganska många år efter det också. Att jag verkligen identifierade mig som fotbollsspelare och han gick liksom fotbollstid kan man säga. Sen efter ett antal år i Chile så fick jag ett anbud att flytta till Norge och det kanske inte sportsligt blev någon framgång, men jag reflekterade mycket andra saker i livet och kanske under just den perioden, det här var mot slutet på 90-talet, så jag hade kanske börjat känna att hela livet kanske handlade trots allt mer om bara fotboll då. Och när jag sen kom tillbaka till Ljungskile från Norge, vilket jag gjorde efter knappt en säsong, så hade jag börjat fundera vad jag skulle vilja göra av livet och läste först då till massör och sen till fysioterapeut och sen så småningom till socionom. Efter att jag hade läst upp min gymnasiebehörighet på Ljungskile folkhögskola så var väldigt betydelsefulla år för mig som person. Ja, det var efter, det var anslutet till mina studier som jag var i Brasilien och hade egentligen för avsikt att stanna där och förena idrotten med det sociala arbetet. Jag blev blåst i en lägenhetsaffär som också satte lite nya omständigheter runt tillvaron och då valde jag egentligen att flytta tillbaka till folkhemmet i Sverige då. Det var då jag liksom började jobba inom socialtjänsten och sen så småningom inom skolans värld och sen tillbaka inom socialtjänsten.
Men som jag ser det så har du ständigt haft en drivkraft att lyfta fram de som är mest utsatta i samhället eller som mår sämst. Eller är jag ute och cyklar?
Nej, men det har kommit att bli så att jag känner själv också att jag har haft ett socialt engagemang egentligen alltid, känns så. Sen att jag kanske inte alltid har gett uttryck för det, men det var också i samband med det att jag kom till Sverige egentligen och blev i någon bemärkelse offentlig person, i alla fall i de små kretsarna som nu livet var, så kände jag nog att jag ville göra något av det. Den position och det ansvar som jag ändå kände i det. Ja, sen tror jag att mina drivkrafter, de har ju kunnat se olika ut i livet. Och när jag kom till Sverige så kom jag ju som en ganska, ja, inte bara vildvuxen som jag sa förut, utan kanske också lite trasig ungdom. Så att jag tror att den, vad ska man säga, yttre bekräftelsen var ganska viktig för mig. Då, alltså den som jag fick genom mitt yrke som fotbollsspelare, när det gick bra, ska det tilläggas i och för sig. Den fanns ju inte där när det gick dåligt. Och det präglade också väldigt mycket min tillvaro och hur jag fungerade. Att livet blev väldigt, och det kändes nästan att mitt människovärde blev väldigt kopplat till prestationerna på fotbollsplanen.
Ja, precis.
Vilket jag fick ju anledning att reflektera senare. Men jag tror också att om man nu pratar om olika drivkrafter i livet och engagemanget, så tror jag att den yttre bekräftelsen var nog en ganska stark drivkraft under mina ungdomsår.
Men det är ju inte så konstigt. Det är ju så vi människor fungerar.
Ja, det kanske är så.
Jag tänker det här med att du har den där, som jag sa i början, den här passionerade lusten att verkligen lyfta fram de som har det sämst. Alltså det är så jag ser dig idag. Och du har ju gjort väldigt mycket nu sedan du tog din examen. Men det jag tänker på att vi skulle kunna komma in på nu, det är det här med vad du gör idag när det gäller de som mår sämst ute i samhället. För bland annat så har du ju startat en förening. Kan du inte berätta lite om den?
Ja, jag har varit med och startat en förening som heter Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Och där är det ju ingången i det som vi benämner som psykisk ohälsa och framförallt återhämtning. För jag som varit inne på, nu blir det lite hopp i kronologin, men min ingång till mitt arbete har ju varit mångt och mycket barn och unga. Och det är säkert mycket som var inne på utifrån min egen resa också. Både när jag jobbat inom socialtjänsten och inom skola och så har det ju arbetet handlat om arbetet med barn och unga som lever i utsatta situationer på olika sätt. Och jag har i det engagemanget så från ganska nära håll sett dem ibland rätt förödande konsekvenser får man väl säga av den biomedicinska och väldigt farmakologiskt inriktade människosynen. Alltså där vi egentligen patologiserar eller sjukförklarar saker som vi också skulle kunna säga som funktionella reaktioner på svåra livsomständigheter. Och tittar vi hur det ser ut i samhället idag så har vi nog ganska goda grunder att säga att de perspektiven som idag dominerar inte är hållbara och framgångsrika.
Nej.
För hade de varit så hade du utvecklingen sett på ett annat sätt än vad det gör.
Men du, jag lyssnade på en podd med psykoterapeuten Carina Håkansson som har samma yrke som både du och jag i grunden och som, om jag kommer ihåg rätt nu, jobbade inom psykiatrin då på 80-talet och av någon anledning fick information om hur det ser ut idag inom psykiatrin. Hon säger att det är sämre idag än då. Jag hoppas jag uppfattat henne rätt nu, men hur tänker du när du hör det här?
Ja, men det är, alltså, nu har inte det så jättelång historia tillbaka och liksom tänka utifrån hur det har sett ut, men visst kan jag säga bara under den, vad ska man säga, de senaste åren eller de senaste 20 åren som jag har engagerat mig i barn och unga eller 25 år som det är. Nu kanske de här frågorna som handlar om psykisk ohälsa, det har kanske engagerat mig i 5, 6, 7 år. Men visst säger jag alltså bara under den korta tiden saker som gör mig orolig, alltså hur utvecklingen sker. Samtidigt som jag ser också en del ljusglimtar, i vissa fall inom kanske psykiatri men också utanför psykiatrin kanske framförallt.
Vad kan det bero på?
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac. Med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås. För endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
På att det är som det är. Det är ju en väldigt kanske svår fråga att svara på. Men så det är spontant.
Ja, nu vet jag inte hur spontant det är, för jag har tänkt mycket på det.
Ja.
Men jag har tänkt, och det gäller egentligen samhällsutvecklingen överlag. Men om vi nu håller, för jag ser de här mönstren som jag ser inom psykiatrin och inom området för psykisk ohälsa. Nu tycker jag inte att kanske psykisk ohälsa enbart är föremål för psykiatrin, utan ofta är det de andra välfärdsaktörerna också, en socialtjänst, skola. Det är flera välfärdsaktörer som blir berörda av det vi kallar för psykisk ohälsa. Då. Men där jag ser att vi har ju överlåtit väldigt mycket av kanske debatten, men också skapandet av riktlinjerna och den här grundtonen. Vi har överlåtit i olika särintressen. Mm. Jag ser det, hur läkemedelsindustrin påverkar resonemangen inom vården och inom psykiatrin. Bland annat, eller egentligen i samhället i övrigt också. Och det här med hur vi ser på det mänskliga lidandet idag och vilka verktyg vi har för att avhjälpa det.
Mm.
Och även om det finns betydligt fler verktyg än vad den så kallade etablerade vården idag använder, så ser man ändå att i den verktygslådan som finns inom den etablerade vården i form av psykiatrin inom psykiska ohälsans område, så är det ju till 95-90% farmakologi. Liksom.
Men kommer du ihåg att du sa i något sammanhang att inom psykiatrin så är det 1% som får tillgång till psykoterapi?
Mm. Precis,
det är jag blev faktiskt chockad när jag hörde det.
Ja, det är ju egentligen en rapport från Socialstyrelsen som konstaterar detta. Så att det kan ju ses som ett exempel. Sen där är ju psykoterapi en bland flera, om man nu pratar om terapier som något som avser att läka eller avhjälpa. För jag brukar säga att det är insatser på lite olika nivåer. Dels de här universella förebyggande, universella insatser som handlar om till synes basala saker med fysisk och mental och känslomässig trygghet och boende och,
ja,
och relationell trygghet och så vidare. Kanske någon dygnsrytm och så vidare. Mm. Men sen har vi ju det som skulle kunna så liksom läkande eller behandlande insatser där terapierna kan ju räknas in. Och sen har vi de här symptomlindrande insatserna. Men jag tänker på, du nämnde psykoterapi, så det kanske kan sägas omfattas av den här den mittersta delen som, eller den andra delen som handlar om terapier. Men där har vi åtskilliga andra terapier också. Ja, KBT finns ju där, alltså kognitiv beteendeterapi. Men vi har ju också de här så kallade kreativa engagemangsterapierna som bildterapi, musikterapi, djur- och naturunderstödda terapier, dans- och rörelseterapi och så vidare och så vidare och så vidare.
Men menar du då att dessa alternativa terapier finns inte? Det är inte möjligt att få den inom psykiatrin, utan, eller har jag missat?
Nej, så skulle man kunna säga att även om det kan ju existera på sina håll, så tillgången till det är ju inte, alltså hälsa har ju blivit en klassfråga i den bemärkelsen att, att även om det existerar, ja, även i Sverige, men det inom, i och med att det är i den privata regin utan statliga subventioner, så det är inte alla som har råd att betala 1500 kronor i timmen för psykoterapi till exempel.
Nej, eller, det, jag tycker det är så hemskt egentligen, för det är ju verkligen en klassfråga.
Och det har blivit det i Sverige. Sen, vi behöver inte titta längre bort än till Finland eller Tyskland för att kunna säga att man kan också lägga upp det på ett annat sätt där du faktiskt har statliga subventioner. Nu minns jag inte om det var Finland eller Tyskland, men du kan ha upp till 3 år eller upp till 200 sessioner gratis eller subventionerad psykoterapi, där du också själv får välja terapeut. Så att där har man liksom lyft det ifrån psykiatrins organisation.
Det är helt fantastiskt i så fall. Men jag tänker, Sverige är så före inom många olika områden. Men hur har det blivit så här?
Och det är en bra fråga, och det finns säkert många som kan besvara den frågan betydligt bättre än jag. Men om jag...
Ja, vi spånar lite här nu.
Ja, om vi tillåter oss att spåna. Ja. Så, för det har jag också tänkt på, alltså, hur har vi hamnat där? För att Sverige känns verkligen som ett, vad ska man säga, utvecklingsland i, i det här hänseendet. Och jag vet inte om det handlar om att läkemedelsindustrin har ett starkt fäste i Sverige. Vi har ju Nobelpriset som vi gav för lobotomi. Ja. Alltså vi har ju RAS, Biologiska institutet. Vi har, alltså, jag vet inte, det känns som att den biomedicinska människosynen, eller den har haft ett starkt fäste. Och det finns också en del liksom verkligen sanna representanter för den biomedicinska och farmakologiska modellen i Sverige som ju också har bidragit med sitt för att liksom propagera för den, och framgångsrikt får man väl säga. Men det som förvånar mig lite att även våra statliga myndigheter har liksom anammat den modellen, som ju inte heller har någon egentligen vetenskaplig evidens, om man nu är intresserad av vetenskaplighet. Som man ju själv anger att man är. Man pratar till exempel att all vård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det tycker jag inte avspeglar sig i den verklighet som jag bevittnar.
Men var det en orsak till att du grundade den här föreningen?
Ja, det var det väl. Och det var ju som jag sa, så att det är ju utifrån att jag från ganska nära håll har bevittnat konsekvenserna av den idag dominerande modellen, så har jag känt väldigt starkt att det behövs till en förändring.
Mm.
Om vi vill hjälpa folk. Och sen har jag givetvis mött andra människor som också kan se att det behövs till en förändring. Mm. Så att jag tog initiativ till FAP och presenterade det initiativet till andra. Det var bland annat en Göran Högberg som är specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Och psykoterapeut också. En kvinna som heter Anna Nederdal som har jobbat mycket med frågor kring nedtrappning av psykofarmaka och så.
Det är ju väldigt kända personer som du har i den här föreningen, som du har fått ihop. Hur har du klarat det?
Ja, men det är ju som det är med organisationer. Alltså, de utvecklas också. Om jag tittar på den styrelsen som vi har idag. Nu har ju FAP funnits sen hösten 2018, så vi är ganska ung föreningen nu.
Mm.
Men det har ju hänt mycket under de här åren. Och det är också en växande organisation av både yrkesverksamma men också människor med egen upplevd erfarenhet eller anhöriga också. Det är väldigt stimulerande. Alltså man märker att när man engagerar sig i någonting så möter man ofta andra som engagerar sig i samma frågor. Och jag tycker också, om jag tittar på den styrelse som vi har idag, att vi är ju många väldigt både erfarna, kompetenta och driviga människor. Så det känns väldigt stimulerande att jobba med de här frågorna.
Ja, vad gör ni när ni har era styrelsemöten?
Ja, nu är vi som sagt en nytillträdd styrelsen i mars, årsmötet i mars, så att nu ser vi fram emot att ses fysiskt för första gången här i juni. Aha, vi kommer att avsätta en helg för att diskutera lite visioner och mål och drömmar och också lite hur vi ska jobba.
Så det handlar om att hitta ett gemensamt mål som ni strävar efter nu. Och hur ser det ut för dig?
Målet, tänker du för mig personligen? Eller
Nej, nu tänker jag faktiskt personligen. Vad du helst skulle vilja liksom med att ni åstadkommer i den här föreningen.
Ja, alltså där, nu har vi ju diskuterat de frågorna under de åren som föreningen har funnits, även i tidigare styrelser, men alltså det som FAP finns till för, det är ju egentligen att bidra till en ganska grundläggande samhällsförändring när det gäller just synen på det mänskliga lidandet. Och det handlar om ett paradigmskifte egentligen, där vi måste förflytta oss, precis som egentligen både FN och WHO, alltså Världshälsoorganisationen, säger. Alltså, vi behöver flytta oss från de här biomedicinska och väldigt farmakologiskt inriktade modellerna till mer kontextuella och rättighetsbaserade perspektiv.
Vad menar du med det om? Hur kan du beskriva det lite mer enkelt?
Nej, men det kontextuella, som det handlar om att förstå sammanhangets betydelse, att vi måste se människors lidande i ett sammanhang och förstå att de uttryck för psykisk ohälsa eller lidande som vi ser idag i form av för barn och unga ibland utagerande beteende eller destruktiva beteenden av olika slag eller vad det nu kan tänkas vara för beteenden, men även givetvis hos vuxna. De beteenden och funktioner som vi ser är egentligen funktionella reaktioner på svåra livsomständigheter.
Det är naturligt att det blir så utifrån att det är så att säga.
Ja, att det har blivit sett också för människor att överleva och tycker att vi måste flytta fokus från de här frågorna som ju där dominerat. Vad är det för fel på dig eller vilka symptom du har? Och att vara väldigt symptomorienterad. Så vi behöver börja med att ställa frågor. Vad har du varit med om? Hur har det här påverkat dig? Alltså vilka överlevnadsstrategier har du utvecklat utifrån det här? Och utifrån det någonstans skapa mening för människor. Både bakåt i livet men också nuet och framtiden.
Men det här är ju så grundläggande och självklart egentligen. Och tänk att det inte är så. Det var ju det här när du säger att du utbildade dig
till fysioterapeut.
Fysioterapeut var det. Ja, men det var ju så vi tänkte då. Nu säger jag vi, för jag var ju med delvis där. Eller hur? Vi tänkte, vad är grundorsaken till att det är som det är? Och så har vi inte hunnit längre, tänker jag.
Nej, men verkligen. Och det är ju just den avsaknad, de här frågorna som jag nämnde förut. Det är väldigt talande för hur vi ser på människor. Ja. Att vi sjukförklarar och individualiserar människors lidande. Och i de mest cyniska fallen som man ju möter ofta är att vi tillskriver problemen och ansvaret för dem individen. Att det är något fel i individers hjärnor som ju fortfarande är en av de mest seglivade myterna inom det här att psykisk ohälsa skulle bero på kemiska obalanser i hjärnan. Och den myten är ju bekräftad av de som har skapat den också, att det var ett sätt när läkemedelsindustrin skulle lansera de första antidepressiva läkemedlen, så skapade man en teori som skulle motivera de här läkemedelsförsäljning och existens. Det finns ingen, om man nu pratar om vetenskaplig evidens, så det finns ingen vetenskaplig evidens för den teorin. Och vi har aldrig hittat några biomarkörer för några psykiatriska diagnoser till exempel.
Ja, det är ju helt otroligt. Ja, men när du säger det, så är det ju, alltså det är ju, tänk när sanningen kommer fram. Men förstår du när det blir, när alla vet att det är så här, vad händer då, tror du?
Då tror jag det blir förändring. För jag tänkte att, jag tänker att framtiden kommer att döma oss ganska hårt för den praktiken vi tillämpar idag när psykisk ohälsa. Det är ju redan nu kan vi titta bakåt och titta att, ja men herregud, hur har vi tänkt med lobotomin eller snurrande stolar eller isbad och allt vad det har använts. Eller inte isbad, det tror jag kan i och för sig. Ja, vad ska vi till för sig? Men vi har pratat om amalgam inom tandvården och det finns ju sådana här saker som vi idag tänker tillbaka på och tänkt, hur tänkte vi då? Och jag tror att det här med psykofarmaka men också elchocker och det vi håller på med idag, jag tror att det kommer vara de sakerna vi pratar om i framtiden och tänker tillbaka, hur tänkte vi då?
Ja, Lasse, jag tänker på det du påstår nu eller det du säger och beskriver om hur det ser ut i samhället när det gäller mediciner och det vi har pratat om, men jag kan tänka mig att det här har lett till att du har fått en del opposition och kanske en del fiender kanske. Eller hur upplever du det?
Ja, alltså det är klart att jag har märkt att det finns ju starka intressen att bibehålla den ohållbara ordningen som idag är. Visst är det så. Och sen, alltså, jag är ju inte någon medicinmotståndare på något sätt. Däremot tycker jag att alla ska ha rätt till den informationen som finns, så att den informationen inte ska bara levereras av till exempel läkemedelsindustrin genom våra statliga myndigheter. Mm. Framförallt när vi ser att den informationen inte är pålitlig. Men jag tänker att för mig känns det viktigt att var och en får ha inflytande över sin egen process. Så att för mig handlar det också om det fria valet i det. Och för att man ska kunna göra de egna fria valen så behöver man också ha en nyanserad information. Och det är den jag tycker att vi bör lyfta fram för att människor ska skaffa sin egen uppfattning. Och jag har mött de som upplevt sig ha varit hjälpta av psykofarmaka, och det är ju jättebra. Men jag har också mött många som har upplevt att deras liv har blivit förstörda av psykofarmaka. Så att någonstans finns ju de båda rösterna i samhället. Och jag tycker att båda rösterna bör också få samma utrymme, vilket jag inte upplever vara fallet idag. Men till syvende och sist så tycker jag att, som jag ibland, när människor säger att jo, men ska vi ta bort alla mediciner? Det är ju inte det jag personligen jobbar för eller förespråkar överhuvudtaget, utan det jag jobbar för är att lyfta också de medicinfria alternativen som ju finns och många gånger fungerar och framförallt är mindre skadliga. Och att var och en har rätt att välja och ha en verklig valfrihet liksom, i det.
Men jag kan ju tänka mig att till exempel om man jobbar på en vårdcentral, att det blir ganska självklart att man väldigt snabbt skriver ut till exempel antidepressiva. För det är det man som läkare kanske upplever att det är det alternativet man har i stunden och tänker kanske inte vidare. Ja, kanske parallellt då med en terapi där det nu finns möjlighet.
Ja, sen har vi de nationella rekommendationerna som ju varje yrkesverksam är, som jobbar inom vårdens område, skyldig att följa. De slår ju an en grundton. Sen tror jag att det finns också andra omständigheter, alltså, som ibland kan vara rent organisatoriska. Alltså vilka förutsättningar har läkarna att sätta sig in? Dels vilken kunskap har de med sig till mötet med den de har att hjälpa från sin utbildning? Hur mycket pratar man om utbildningen om de andra sätten för återhämtning? Ja, frågetecken. Precis. Det är ju en sak, så den faktiska kompetensen. Men sen också vilka förutsättningar du har. Jag har en god vän som jobbar som läkare, privatpraktiserande, och där man kan boka tider på konsultation via nätet, och då är det 7 minuters tider du bokar. Oh. Och det är klart att då fördjupar du inte allt för mycket i några bakomliggande orsaker, utan du utgår från den här symptomlistan och där är också den här förskrivningen som du säger av psykofarmaka blir en väldigt ofta använt verktyg.
Eller jag tänker på att man kanske skulle ha mer information i läkarutbildningen om alternativ. Nu kanske det finns det idag. Eller jag vet faktiskt inte att jag var där, alternativa metoder, hur fungerar de, vad finns det för studier? Ja.
Oh, nej, men jag tror att det finns ett stort behov av kunskap egentligen i samhällets alla led om det som nu är intresserad och berörd av den här frågan. Men jag tänker också att man pratar om det här med evidens, alltså vetenskaplig evidens. Men jag har nästan blivit lite allergisk mot begreppet evidens, i alla fall hur det används på många håll. Att det känns att den har blivit lite kidnappad utav den vetenskapliga evidensen, om man säger så. Alltså de här olika RCT, alltså de här studierna och så vidare. Men jag tilldrar oss mer av till exempel den definitionen som Socialstyrelsen har om evidensbaserad praktik, som ju omfattar förvisso den vetenskapliga evidensen, men den omfattar ju till minst lika hög grad, egentligen till högre grad, individens egna kontextuella livsomständigheter, erfarenheter och önskemål, som sen ska liksom kokas ihop genom den professionella expertisen. Så att jag tycker att, återigen, om man pratar om individens egen rätt att välja, att individen bör ju ha en betydligt mer central roll i sin egen återhämtning än vad många gånger blir fallet idag.
Men om, nu kan man ju inte säga, du har ju siat lite om framtiden, men jag upplever ändå att vi lever i ett samhälle, i en värld nu när det händer väldigt mycket. Det händer jobbiga saker, men det kanske är så att det måste hända allt det här innan det blir bättre och saker ska komma upp till ytan, hemligheter ska avslöjas, precis som du sa nyss här att när människor får reda på, eller när vi tänker tillbaka hur vilka metoder vi har använt oss av här under de senaste decennierna och kanske fortfarande gör. Då, när man verkligen blir medveten om hur man har behandlat människor, ja, då blir det revolution, tänkte jag säga. Nej, men det ska jag inte säga. Men det kanske är så att allting måste komma upp till ytan. Det kanske är det som föreningen här nu som du verkligen brinner för. Kanske där ni har en viktig uppgift. Att lyfta liksom information och sanningar delvis.
Ja, det är en del av det. Och det ju, finns ju flera som gör det idag. Och det kommer från många olika håll. Och där ser jag verkligen en rörelse växa fram. Alltså en folkrörelse. Så att jag tror, även om man kan, nu kan bli lite, vad säger, nästan cynisk när man ser på vår samtid. Så är jag ändå väldigt hoppfull och positiv. För att jag ser en rörelse växa fram. Framförallt internationellt, men även i Sverige. Som också dels har börjat se det som sker. Men där man också ser alternativen, där man också tillämpar alternativen, och med framgång. Och det har man på många håll gjort i många, många år. Och det behöver också synliggöras.
Precis, ja, ja. Nej, men i det stora hela så upplever jag ändå, eller att du förmedlar en hoppfullhet, att det kommer att bli bättre. Men att det krävs en hel del. Det krävs mycket arbete.
Ja, men så är det. Och jag tror egentligen att den förändringen är helt ofrånkomlig. För att, som sagt, fler och fler börjar ställa frågorna. Ja. Genom det så börjar man också hitta svar eller söka sig till svar. Så jag tror den kombinationen är givetvis, som du var inne på, att synliggöra hur saker och ting fungerar idag. För jag tror inte alla reflekterar riktigt kring det, om man inte är direkt berörd. Antingen inom sitt arbete eller sitt eget liv. Men också det här att synliggöra alternativen, för att de finns och tillämpas med framgång. Sen tror jag även där att jag tror inte det finns någon liksom universell metod.
Nej.
Att en metod funkar alltid för alla. Utan det är samma sak där, att man får pröva och man får hitta ett sätt som fungerar för en själv.
Men sen också att man verkligen hittar orsakerna till att man mår som man mår. Och allt det här som vi har pratat om. Och därför tänker jag nu, Lasse, vad skulle du vilja ge för råd till nyblivna föräldrar idag?
Och det är en stor fråga det också.
Ja.
Men om jag tänker, alltså, det låter som en klyscha lite så, men någonstans börjar ju allting i oss själva. Det är ju en sak, det finns ju säkert många saker man kan prata om kring föräldraskap eller även arbete med barn och unga. Men någonstans titta på oss själva och utveckla oss själva som individer och verktyg. För det är ändå mångt och mycket vi själva som ändå är verktyget i de här relationella sammanhangen. Alltså hur har våra egna liv påverkat oss? Vad har vi fått med oss utav det? Eller ja, vad har vi, alltså lite de här frågorna som sen, vad har vi varit med om? Hur har det påverkat oss? Hur skapar det mening för oss och vilken uppgift har vi här i livet? För jag tror att vi förmedlar det både medvetet men också omedvetet till våra barn.
Absolut.
Både som föräldrar och som yrkesverksamma. Ja. Och sen givetvis när det är det här relationella. Så jag har funderat mycket på det när jag har i mina yrken försökt identifiera de främsta framgångsfaktorerna i förändringsarbetet. Så ser jag också att det är relationen som förändringen sker i. Och då, när det handlar om att bygga bärande relationer, som också temat för min andra bok, att någonstans handlar om den här närvaron, alltså fysiska, mentala och känslomässiga närvaron, kontinuiteten i relationen. Någonstans ändå en genuin nyfikenhet att förstå barns verklighetsupplevelse och verklighet som ett par sådana
Jag håller fullständigt med dig i detta. Och nu när vi sitter här och du ser tillbaka på ditt liv, och vad är det för känsla du har? I det stora hela.
Nej, men jag är väldigt glad över att mitt liv har utvecklat sig som det har gjort. Ibland kanske jag har lite stolthet också. Men jag känner samtidigt att jag har inte peakat än i mitt liv. Nej. Om man säger så. Alltså att och det har jag känt ganska konstigt nog från väldigt tidig ålder. Jag nämner den här kontakten med något som är större än mig själv. Att jag har en uppgift här på den här planeten. Och någonstans har jag ju länge sökt vad den uppgiften är och tycker mig ha en kanske klarare bild av det idag. Även om jag har haft i och för sig hyfsat klar bild under resans gång, men jag har märkt att den meningen har ju ändrat lite form utifrån hur mitt liv har sett ut. Att i barn- och ungdomsåren var ju meningen väldigt mycket inom idrotten och fotbollen. Sen när den hade börjat tjäna ut sin roll så har ju andra saker blivit viktiga, där vi kommer in på det med sociala engagemanget. Och det jag gör idag skänker nog mening för mig personligen, både i mitt liv här och nu, men också för de erfarenheter som jag har förvärvat i livet. Ja.
Lasse, jag ser det verkligen som en informationsförmedlare. För länge, länge sedan så gjorde jag faktiskt ett horoskop. Och det jag kommer ihåg framför allt, det är... Ja, du har mycket skyttenenergi i dig. Och det är extremt mycket av den energin. Och där ser jag din drivkraft att ständigt utvecklas framåt. Alltså i livet. Och nu när vi pratar här så får jag så tydlig bild av att hur du verkligen går framåt hela tiden. Och du kommer att pika. Även om livet är här och nu så pikar du, känner jag. Jag har alltid haft en bild av dig att du står på scen. Nu vet jag ju att du brinner även för musiken och en väldigt duktig låtskrivare och sångare. Och du berör med dina texter och melodier. Men det är ju en del av det hela. Den andra delen är ju allt det andra du gör och kommer att göra i den spännande tid vi lever i nu.
Ja, och du har inspirerat mig på vägen också, för att jag minns mycket väl det horoskop som du la, och det var faktiskt det du lyfte upp nu, att jag ända skulle stå på scen. Det här var ju långt innan jag var fortfarande inne i den här fotbollsbubblan, men det var något som jag fortfarande minns. Det är kanske framförallt det jag minns från det horoskopet.
Ja, det var så tydligt för mig, alltså den bilden, och jag kommer ihåg att jag såg din storhet och den här, får man kalla det, den storslagna själen som du verkligen har. Ja, jag tycker det är så fantastiskt, Lasse. Innan vi avslutar vårt samtal så har jag faktiskt den sista fråga jag skulle vilja ställa till dig. Och det handlar om din egen läkning av dina barndomssår. Om du skulle vilja berätta lite om det.
Jag tror att den har nog bestått av lite olika delar över tid och olika människor över tid. Om jag tittar liksom på min resa genom livet, så har det ju funnits en del sådana här viktiga personer som jag tror har bidragit på olika sätt till den läkningen. Och den som jag nu först kom att tänka på utifrån den bakgrunden, som är min mamma och sådär, så min bror, han 12 år äldre bror Marco, som gick bort för några år sedan, men han blev ju en viktig vuxen i den bemärkelsen att han, när våra mamma gick bort, och så kom han ju in i mitt liv, och även om vi utvecklade en djupare relation först senare, långt senare egentligen i mitt vuxenliv, så var han ändå en viktig person som bidrog ändå till lite ordning och struktur i tillvaron, som jag tror jag behövde då.
Vad fint.
Men sen också när jag fick möjligheten att förverkliga den här barndomsdrömmen och bli professionell fotbollsspelare och kom till Sverige och Ljungskile, och i början löpte ju allting på och jag levde verkligen det där drömlivet, men sen blev jag skadad och var borta från fotbollen under en längre tid, och då hade jag ett möte i Ljungskile där jag då spelade med en skadeansvarig som kom att ha en viktig roll i mitt liv och som jag fortfarande har nära relation till, som heter Hasse Masola. Som kanske var den första personen som jag pratade med om de mjuka värdena, alltså om känslor och lite hur, vad jag hade varit med om, hur det hade påverkat mig och lite de här frågorna som vi pratade om förut.
Ja.
Så bidrog han med perspektiv som jag tror har haft en väldigt viktig roll för min läkning och min utveckling.
Oh, jättefint, Lasse.
Ja, och sen finns det ju andra människor. Det är alltid lite svårt och man riskerar att missa någon som man verkligen borde nämna. Och det finns ju många som på olika sätt har bidragit till den läkningen. Och också sammanhang som tiden på Ljungskile folkhögskola. Och som kanske var tiden då jag för första gången liksom började identifiera mig eller mer än idrottsman och fotbollsspelare.
Ja.
Så att det är nog en kombination av olika möten, olika sammanhang och de egna reflektionerna. En del saker som jag också har läst och liksom försökt liksom fördjupa mig i hur man kan tänka sig hänga ihop som människa.
Och jag tänker i det här yrket då som du har, så ofta har man ju handledning, man får bearbeta sina egna känslor som dyker upp i relation till klienter och sen vet ju jag att du själv har jobbat och jobbar fortfarande som handledare för olika grupper. Och det kräver en viss självreflektion och att man är beredd att titta på de känslor som dyker upp i dessa sammanhang, eller hur?
Ja, det har säkert bidragit till. Sen, så är det. Sen tänker jag ibland, jag upplever när vi pratar om det här med läkning och så att det finns ibland en nästan lite övertro till professionella, med all respekt mot professionella och en akademisk kunskap. Men jag tror att man behöver inte alltid ta på sig den här, vad ska man säga, terapeutkostan för att göra skillnad för en annan människa.
Nej.
Utan det är också de här mellanmänskliga mötena och att vi delar med oss av våra berättelser och möts i det.
Ja.
Jag tror det kan också betyda mycket.
Verkligen, Lasse. Så ja, jag är glad att du delar med dig av detta också. Och känner du att det är något du vill tillägga här?
Nej, jag vet inte. Alltså, det finns ju mycket man kan prata om. Jag tycker det känns som ett fint samtal och det vill jag också tacka dig för.
Ja, och jag vill tacka dig, Lasse. Och ja, jag känner verkligen att ja, jag blev väldigt berörd, särskilt i början. Och sen har du förmedlat väldigt mycket information om hur det är. Och jag känner verkligen att det är så otroligt viktigt, allt det du gör. Och det har jag ju sagt så många gånger nu. Så. Men jag är som sagt väldigt tacksam, och Lasse, tack än en gång.
Tack.
Och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses